Det här är en podd från Svenska Yle.
Twitter, Twitter på webben där, säg mig vem som mäktigast är. Idag ska vi diskutera Twitters, TVs och Trumps makt. TV-kamerorna har rullats fram och amerikanerna har bänkat sig i sina soffor för att följa med den första akten av riksrättsutredningen mot president Donald Trump och hans skumma Ukraina-samtal. Tidigare hade TV stor makt, men hur är det idag? Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Fram med popcornen, sätt dig bekvämt, nu kör vi! Oskar Winberg, du är forskare i amerikansk politik för tillfället vid Helsingfors universitet. Och har du hunnit ta del av USAs just nu största TV-show?
Det har jag. Jag satt igår hela kvällen och följde med de här livesändningarna.
Hur skulle du bedöma den här första akten? Hur många stjärnor skulle du ge?
Nej, jag skulle väl kanske ifrågasätta huruvida stjärnor är ett sätt att bedöma den här. Men jag skulle säga att vittnena var naturligtvis oerhört kunniga och gav en väldigt pålitlig bild av sig själva. Likaså tyckte jag att demokraterna skötte det här väldigt väl. Här fanns ju en utomstående så att säga som förhörde de här vittnena. I varje fall i början så var då politikerna tysta och lät det skötas på annat sätt, vilket var väldigt mycket trevligare än när politikerna försöker liksom framhävda sig själva och föra den där teatern. Mot slutet dock så blev det lite mer kaotiskt när republikanerna tog över och där kan man ju säga att det här såg inte bra ut för republikanerna, för de verkar fortfarande inte riktigt veta hur de ska försvara Donald Trump.
Men ditt intryck är alltså att det här inte bara nu är politisk teater från demokratiskt håll, utan att man var helt sakliga liksom under den här inledningen?
Absolut, alltså jag har sett att vissa har liksom tagit upp det här som en slags reality-tv och fanns det för tillräckligt mycket liksom spänning i den här sändningen. Det är ju egentligen inte hur vi ska bedöma politiska skeden och vittnesmål när vi talar om riksrättsåtal.
Och det var två alltså respekterade och erfarna toppdiplomater, Bill Taylor och George Kent, som var vittnesmålen. Och jag tittade också på en del av det här och mitt intryck var att de föll förstås tungan rätt i mun och var väldigt noggranna med sina formuleringar, som man förstås måste vara, men att de nog uttryckte en stor oro över Trumps förfarande. Tycker du att de förstärkte bilden av att Trump har överskridit sina befogenheter här?
Absolut, jag tror att det var väldigt viktigt att för folket liksom sätta ett ansikte på de här namnen. De skötte sig väldigt sakligt, som sagt, de var noggranna att uttala sig endast om det de har hört eller de upplever eller vad de har sett. Trots att det kom från kongressledamöterna ibland frågor som ville få dem att spekulera om till exempel hur Donald Trump har tänkt när han har sagt någonting, så undvek de väldigt liksom noggrant att gå in i sådana här politiska fällor eller spekulationer.
Det här skedde nu alltså nu för första gången inför TV-kameror och det här streamades ut liksom på massor av kanaler. Vi kunde också sitta här i Finland och följa med det. Men hur mycket intresserar det här fortfarande amerikaner, tror du, att följa med?
Alltså, å ena sidan så har man ju ända sedan Trump valdes så har man hört det här påstående att amerikanerna är trötta på politik. Och det är hela tiden bråk i Washington. Å andra sidan så egentligen vilken måttstock du än tar för att mäta det här intresse och entusiasmen, så verkar den visa att amerikanerna i allra högsta grad vill. Mellanårsvalet hade ett oerhört högt valdeltagande. I opinionsundersökningar säger människor redan nu att de är mer entusiastiska för att rösta än vad människor brukar säga veckan före valet. Så det finns liksom en enorm intresse här. Och sen kan man ju fråga sig, vem är det som är mest intresserad? Det är knappast de som bryr sig minst om politik, utan tvärtom.
På ett sätt kan ju här nästan börja låta som att Trump inte är ett hot mot demokratin utan förstärker demokratin om folk engagerar sig, men det kanske inte är så enkelt.
Inte riktigt så enkelt, men det har ju förts fram det argumentet att Trump har fungerat som en slags chock i systemet och engagera folk.
Men om vi just tänker nu på den här rättsprocessen mot Trump, så vad är liksom publikens roll här?
Publikens roll är väl främst det att vi måste komma ihåg att de flesta har inte följt med de här vändningarna i detalj. Och nu när vi alltså har alla kabelnyhetskanaler och också de vanliga TV-kanalerna i USA som sänder live de här vittnesmålen, så är det många som kommer första gången i kontakt faktiskt med vad de här vittnena har att säga om hur det gick till. Och jag tror att det har en väldigt stor betydelse för hur den allmänna opinionen ser på den här frågan. Och då måste man kanske komma ihåg här att demokraterna hade redan väl bäddat för sig. En majoritet säger att en sån här riksrättsåtalsprocess ska sättas igång. De facto är siffrorna överväldigande inom amerikansk politik för det.
Samtidigt så är ju mediefältet i USA väldigt polariserat, och när amerikanerna sitter hemma i sina soffor så har de väldigt olika nyhetskällor. Så jag undrar liksom, finns det en beställning bland amerikanerna på ett sånt här förhör? Är man ute efter någon sån här sanning som ligger mitt emellan? Eller är de nöjda med att de här två tydliga politiska lägren?
Alltså jag tror att många är ute efter att skapa sin egna sanning, och jag tror inte att det här är tillfälle där folk som kommer in med en klar uppfattning kommer att övertygas eller gå ut med en ny uppfattning. Snarare handlar det om att begränsa hur mycket disinformation som kan föras fram.
Jag tänkte här, det är kanske bra att lite recappa vad det är som utreds här. Det är ett stort politiskt drama. Det handlar alltså om en rättsprocess, eller möjligheten att inleda en rättsprocess kring Trumps omtalade telefonsamtal till Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det här var ett samtal som skedde under sommaren. Och det finns mycket här som pekar på grovt maktmissbruk, för att Trump ville alltså att Zelensky skulle utreda sin politiska rival Joe Biden och hans sons affärer i Ukraina. Och samtidigt ungefär så drog USA tillbaka ett enormt militärstöd till Ukraina, och det här är nu det här som är i centrum för den här diskussionen, att hänger de här två ihop? Mycket pekar på det, och det har lyfts upp det här latinska citatet quid pro quo, en tjänst för en gentjänst. Vad vet vi egentligen om Trumps avsikt? Och vad vet vi inte?
Alltså om Trumps avsikt så vet vi i detta skede inte så mycket. Han har vägrat att låta de närmsta männen som är kopplade till Vita huset vittna inför de här utredningarna i kongressen. Men det som jag tycker att det är viktigt att komma ihåg, att de här själva händelseförloppet är egentligen inte omtvistat. Alltså vi talar om Trumps maktmissbruk, men det att han har försökt utöva påtryckning för att få Ukraina att utreda Joe Biden, eller de facto det viktigaste verkar vara att få Ukraina att säga att de utreder Joe Bidens son Hunter Biden, det är egentligen inte omtvistat i den meningen att Donald Trump gick ut på Vita husets gräsmatta och sa inför den samlade journalistkåren att det här är någonting han vill, och han uppmanar även Kina att börja utreda sån här. Så det är helt självklart att det har skett.
Och det kommer fram i det här utskrivna samtalet.
Och det kommer fram, och det börjar ju med den här visselblåsarens rapport om att någonting hade gått fel till, men sen dess så hade kommit flera vittnen som har sagt att så här hade gått till.
Men hur allvarlig situation är det här för Trump? Jag menar, hur sannolikt är det att han kommer att dras inför rätten och att han också ställs inför tv-kamerorna för att förhöras?
No, han kommer inte att ställas inför tv-kamerorna och förhöras om han inte själv väljer att göra det, och det tror jag inte att kommer att ske. Presidenten har rätt så mycket privilegium när det kommer till vad som man måste vittna om och så vidare. Och det har vi heller inte sett tidigare med Nixon eller Clinton i de här sammanhangen. Men just nu så ser det ju nog väldigt dåligt ut för Donald Trump här i kongressen. Och kongressen kommer i slutändan av den här processen att rösta om huruvida man väcker åtal eller inte. Mm. Sen flyttar det till senaten, och där har Trump så att säga en skyddsmur i och med att republikanerna har en majoritet, och det skulle krävas en 2/3 majoritet för att han skulle fällas och därmed då avlägsnas från Vita huset. Men det är ju egentligen inte relevant i den meningen att här utreder man maktmissbruk, potentiella brott som presidenten har gjort, och huruvida senaten kommer att fälla eller inte är ju inte relevant för att utreda den här frågan och rösta om att väcka åtal.
När man talar om stora politiska skandaler i Amerika så lyfts ju nästan alltid Watergate upp. Och här spelar ju också TV en avgörande roll för att fälla då sittande presidenten Richard Nixon i det här Watergate-fallet. Och vad ser du här för likheter eller olikheter mellan tidigare stora skandalerna och nu Ukraina-gate?
Naturligtvis, som historiker vet man ju att historien aldrig upprepar sig själv på samma sätt, utan det är på andra sätt vi får nytta av att titta bakåt när vi försöker se på dagspolitiken. Och de största skillnaderna är ju då delvis det polariserade partilandskapet. På 70-talet med Nixon så hade du republikaner som kunde vara liberalare än de konservativaste demokraterna, vilket vi inte har idag. Och partierna låg också ideologiskt varandra närmare än det gör idag. Och det andra då är också en sån här fråga om polarisering, och det handlar om mediafältet. Det är många som har sagt att om Richard Nixon skulle haft Fox News skulle han ha överlevt på 70-talet. Det vill säga en oerhört trogen hejarklack inom mediaetablissemanget med en väldigt stark inflytande på just de viktigaste aktivisterna inom partiet. Och det hade inte Nixon då. Trump har det idag. I den faktorn kan det vara en ganska betydande skillnad. Sen måste vi också komma ihåg att de här Watergate, det har ofta blivit liksom nästan mytologiserat. Och visst, det var 71%, såg jag en siffra, av amerikanska folket såg på de här sändningarna.
Har det lika stor betydelse idag att den här nu Ukraina-utredningen sker offentligt inför kameror? Trump är ju öppen själv på Twitter där han går loss dagligen, och bevisligen är Trump också het på telefonen, och han har ju tv-bakgrund, så offentligheten är inte obekant för honom, och som du säger så har medielandskapet också ändrats. Så har den här tappat sin betydelse?
Alltså, den har en annan betydelse, absolut. Det har skett stora förändringar. Men jag tror ju det att det viktiga med att ha de öppna vittnesmålen och förhören är just det här om att begränsa vad för falsk information som kommer ut. Man kan begränsa vilka möjligheter de har att presentera sådana här alternativa verklighetsvisioner om den här processen. Och jag tror att där finns en stor betydelse i att ha öppna vittnesmål.
Så TVn har med andra ord inte helt förlorat sin politiska makt, men har Twitter gått om TV vad gäller politisk makt och inflytande idag?
Alltså jag skulle säga att de har så olika roll i den meningen att TV, och jag tror att just de här vittnesmålen så kommer att nå människor som inte alls var medvetna om vem George Kent eller ambassadör Taylor var. Det tror jag att är liksom den stora kraften med TV och de här live vittnesmålen. Twitter sen är en väldigt liten grupp av befolkningen som är aktiva på Twitter. Men den gruppen som är aktiv är en väldigt inflytelserik grupp. Vi talar om journalister, vi talar om politiker och politiskt aktiva och lobbyister och så vidare. Så diskussionerna är lite olika om hurdan makt den har, men definitivt har Twitter förändrat sättet vi också ser på de här TV-sändningarna, för vi har idag journalister som bland annat faktagranskar vittnesmål. Så jag tror att kombinationen Twitter-TV är väldigt, väldigt viktig.
Vi har då den här nu offentliga rättsprocessen som televiseras. Men sen försöker man ju förstås just spinna det som sägs där på sociala medier och Twitter. Tror du att den här liksom processen kommer att på något sätt ge oss svar, eller kommer vi på något sätt vara lite klokare efteråt gällande att vem är mäktigast? Är det Trump, är det TV eller är det Twitter? Vem liksom styr politiska narrativet, diskussionen, sanningen?
Alltså, nu kan man ju säga att den här processen har potential att ge oss svar på de här frågorna. Det är ju på det sättet en väldigt intressant händelse i amerikansk politik att vi är inte vana att se de här händelserna så att Trump inte är i fokus. Och på sätt och vis är han ju i fokus. Det handlar ju om vad han har gjort. Men samtidigt så är han själv inte med och styr berättelsen, utan istället igår var han väldigt aktiv på Twitter. Han kom med kommentarer om processen, trots att han sa åt journalisterna att han inte följer med de här vittnesmålen. Så var det väldigt tydligt att han försökte massera sanningen och man ser hur man ska uppfatta det här.
Har sanningen kring Trumps beryktade Ukraina-samtal någon alls betydelse för presidentvalet i USA om ett år?
Ja, det har betydelse. Desto längre man diskuterar det, desto mer man får veta om det, tror jag att det definitivt har en betydelse för presidentvalet också, även om jag skulle vara väldigt mån om att påpeka att den här processen är inte en valprocess. Och vi bör påpeka i slutet här att den så kallade utskriften som Donald Trump ofta talar om, vi har ju inte ännu fått en utskrift från det här samtalet, vi har fått en sammanfattning som är sammanställd av Vita husets personal. Så det finns fortfarande frågor som vi inte har svaret på och det finns bevis som vi gärna skulle se.
Oskar Winberg, USA-kännare och forskare, tack för samtalet.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.